Välkommen till Slaget efter 12 som idag sänds från Jakobstad. Vi har under förmiddagen hört att avspärrningarna mellan Nyland och resten av landet upphävs ännu idag. Men fortfarande befinner vi oss ändå mitt i coronakrisen och de andra restriktionerna fortsätter som tidigare. Och i dagens debatt ska du också prata om coronakrisen men försöka att blicka framåt. För framåt ska vi ju förr eller senare. Vi ska prata om staten, arbetet, staten, kapitalet och näringsliv och den lilla människan. Och med mig har jag tre gäster. Statsvetare Thomas Karp, välkommen med.
Tack ska du ha.
Stefan Sjöberg som är vd på Mirka, välkommen med till slaget.
Tack.
Och Kristin Furu, universitetslektor i småbarnspedagogik och också sedan länge aktiv inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Mitt namn är Mikaela Löf. Ja, coronakrisen har vänt upp och ner på vår tillvaro och EU-länderna verkar inte ha någon gemensam linje för att ta oss genom den här krisen. Och många permitteras från sitt arbete och den sociala distanseringen skiljer oss från varandra. Så vad händer då med staten, vårt arbete, vårt privatliv nu när krisen är över och blir det någonsin som vanligt igen? Men vi börjar med ett kort avstamp i var vi befinner oss just nu. Vad händer i näringslivet, politiken och på det privata planet? Handbromsen drogs upp ganska kraftigt där, men vad händer nu? Är vi i fullt spinn eller står allting stilla? Om jag vänder mig till dig, Stefan Sjöberg, hur ser det ut på Mirka och näringslivet?
Från ett näringslivsperspektiv så kan man väl säga att världshandeln allmänt så har haft en sjunkande trend redan före coronakrisen. Och nu med de här starka begränsningarna ute i världen i nästan alla marknader så ser man ju att efterfrågan sjunker helt enkelt. För att fabriker stänger, kunder kan inte agera, säljare kan inte träffa kunder och så vidare. Så att det påverkar nog väldigt starkt och Finland är ju väldigt exportorienterat. Men det är främst ändå servicesektorn som tar stryk nu i första fasen. Resor, restauranger, tjänster, det är svårt att konsumera dem på nytt om man har lämnat emellan några gånger redan. Så där är de som har det allra besvärligast just nu.
Precis. Thomas Karp, om jag vänder mig till dig då, EU-familjen, vad händer med den? Finns det någon familj kvar? Har de kontakt med varandra?
Ja, EU är ju som alla andra familjer, att man grälar ju om vartannat och sen kommer man överens i slutändan när det verkligen gäller. Och lite så verkar det ju också ha hänt på EU-nivå i och med att EUs finansminister ändå förra veckan lyckades ena kring ett väldigt stort stödpaket på över 500 miljarder euro och sånt. Bland annat gå till företagsstöd och arbetslöshetsstöd och dylikt. Så det här signalerar ju ändå, jag sänder ju i alla fall en stark signal att de lyckats få någonting gjort när det verkligen gäller. Men om man nu ser så där generellt så har ju nog verkligen bilden av EU fått sig en allvarlig törn under den här coronakrisen. Speciellt med tanke på vad som hänt i Sydeuropa när EU har framstått som ganska handfallna med att till exempel hjälpa länder som Italien och Spanien där då. Krisen verkligen har varit väldigt allvarlig. Så det kommer ju nog ta, det här kommer ju nog få, vad ska man säga, väldigt mycket långsiktiga konsekvenser för det framtida europeiska samarbetet.
Precis. Kristin Furu, du då som är universitetslektor inom småbarnspedagogik, pedagogikutbildning. Händer någonting där nu då? De flesta är på distans, en del är i skola. Men hur ser det, ja. Håller man bara andan och väntar eller sker det någon slags pedagogik?
Det sker pedagogik, absolut. Och jag tänker så här att jag jobbar själv på universitet och där fanns en beredskap att ganska snabbt ändå vända över till distansarbete och distansundervisning. Inte helt oproblematiskt förstås, men ändå ganska enkelt. Sen när det gäller de barn som vi så att säga jobbar för så är den där bilden väldigt komplex. Jag deltar själv nu som forskare i en studie om barns reaktioner i den här akuta fasen av corona, alltså den där veckan när vi gjorde vår nedstängning. Mm. Så det är klart att det här, för det enskilda barnet så är det en sån paradox som jag tror att många av oss också upplever. Alltså på ett sätt står det stilla. Vardagen har förändrats helt jättemycket för väldigt många barn. Vi har kanske en fjärdedel av barnen kvar inom småbarnspedagogiken just nu och resten är hemma. Så att på sätt och vis en jättestor förändring. Samtidigt så det här är ju både barn och vuxna ganska anpassningsbara på ett sådant här paradoxalt sätt. Och jag tänker lite att precis som Thomas och Stefan var inne på, vi kommer att se många olika faser i det här nu. Och jag tycker mig se att från den här första chockfasen på något sätt så har samhälle och också enskilda människor tagit nästa steg till någon slags försök att hantera på olika sätt den här situationen.
Vi har ju relativt snällt accepterat begränsningar av fri- och rättigheter och resande. Men hur länge kan vi hålla ut? Då borde vi öppna upp. Vartåt är vi på väg i det här nu? Stefan, vad skulle du vilja se? Hur länge kan vi hålla på så här? Vad borde vi göra? Måste vi framåt eller kan vi? Och också på Mirka så varslar man. Är det här för att man försöker liksom ligga lågt så att man kan lyfta från det här? Eller hur svår är krisen när vi ser framåt?
Krisen är nog väldigt, väldigt reell för de flesta företag. Att alla drabbas på ett eller annat sätt. Att i vårt fall, vi lever på 96%, 97% export. Och när alla marknader stänger ner så blir det ju väldigt snabbt problematiskt. Men så där allmänt så kan vi säga att vi stöder ju begränsningarna hittills förstås och försöker med vår del då så skydda vårdens och kapacitet och nu har man ju byggt upp både en beredskap och så vidare, men om näringslivet stannar mer eller mindre så man måste ju också ställa sig frågan att vem finansierar vården och socialskyddet och kommunerna och välfärdsstaten, att den då till största del kommer den från näringslivet och skattebetalare från inkomstskatt och så vidare. Och om hjulena stannar och vi har massarbetslösa, masspermitteringar och så vidare, så då går det väldigt, väldigt snabbt också, så att jag tror att det kommer ett enormt socialt tryck från alla håll snart att börja hitta nya sätt att hantera det här. Att kanske vi är i nästa fas nu när vi ska klara av nästa fas av den här smittospridningen. Mm.
Precis, för vi måste också ha en välfärd att fördela. Kristin?
Jag tänker också att det är så att den här krisen eller kollapsen eller vad man nu ska kalla det på något sätt avslöjar var sprickorna finns i vårt så att säga tidigare sätt att bygga upp samhälle eller ekonomin eller också de här sociala tjänsterna eller så. Att det här visar ju vår sårbarhet och hur tätt det hänger samman. Alltså att ekonomi och ekologi och sociala dimensioner av vårt liv så är inte alls separata enheter utan de hänger ihop. Och jag tänker ibland så där att jag hoppas att det här nu inte handlar om att nu har vi tryckt på paus och sen fortsätter vi exakt så som tidigare igen. Med all respekt för det goda som har funnits i det. Mm. Men samtidigt är ju det här också en möjlighet att lite syna. Att var det så att vi hade jättemånga ägg i en korg? Var finns de här sårbarheterna? Jag tänker att nu i nyheterna här före så talades det om att vi la ner en produktion. Eller det var inte vi, men det var ett amerikanskt företag som köpte den här produktionen av skyddsutrustning som fanns i Vasa för ännu 10 år sedan. Att på något vis tänker jag mig att vi kanske har nu bättre förutsättningar att lite kritiskt också förhålla oss till att hur bygger vi upp de här hjulen som ju behöver snurra, absolut.
Precis. Thomas, kan jag vända mig till dig då? Är vi så här sårbara i vårt samhälle? Vi pratar ju om att vi har stora beredskapslager på det viset att vi ändå till en del var rustade, men är vi så här sköra och sårbara?
No, bevisligen så är vi ju faktiskt. Att vi har ju som ändå sett att välfärdssamhället som vi har byggt upp i Finland över längre tid har hittills klarat av denna kris. Men att det är då frågan hur pass mycket mer skulle vi faktiskt ha klarat av. Mm. Och för att återgå till den här föregående talaren som har många bra poänger, så har ju de begränsningar som nu har införts av regeringen haft ett stort folkligt stöd. Mm. Och precis som Ann-Kristin sa här tidigare så är ju människan bevisligen väldigt anpassningsbar. Och jag tror ju att folket har varit beredda att göra där uppoffringar så länge som det krävs. Och också varit beredda att acceptera ännu kraftigare åtgärder ifall det skulle bli nödvändigt. Och så måste vi också komma till att ekonomin finns till för människan och inte tvärtom. Mm. Och jag tror ändå så säkerligen att regeringen nu kommer att börja känna ännu mer press från näringslivet att öppna upp så snabbt som det bara är möjligt för att rädda det som räddas kan. Men samtidigt måste man ju se till hälsoriskerna i första hand och de ekonomiska riskerna i andra hand. Och det är ju klart att när folk gör uppoffringar, tvingas isolera sig i några månader och känna sig begränsad, så inverkar det här på ens personliga frihet. Men samtidigt så är det ändå små uppoffringar som vi människor gör med tanke i jämförelse med till exempel de uppoffringar som vårdpersonalen som är vid fronten faktiskt gör. Som jobbar långa skift och utsätter sig för fara.
Precis.
Allting är relativt.
Ja, Stefan Sjöberg, vi pratades vid för 6 veckor sedan och då var ni på Mirka. Ni var väldigt framsynta, ni var direkt med på att göra begränsningar och försöka skydda. Du sa att det viktigaste är att ni inte är på Mirka, att ni inte sprider smittan. Men hur är det nu då? Måste för småningom öppna upp, få hjulen att snurra? Vad då, är det bara att man öppnar upp då och börjar sälja till samma marknad? Hur ser det ut? Kan ni hålla kontakten med era kunder? Kan ni ha era vanliga leverantörs- och kundnät, eller kommer det här att ändras? Är det nya marknader? Börjar ni om eller fortsätter ni?
Nej, vi fortsätter nog på alla sätt och vi har väldigt bra uppföljning på vad som händer från land till land. Och nu kan vi börja se också lite statistik för vad som händer i fakturering, vad som händer i försändelser ut från distributionslager och så vidare i takt med att olika marknader har stängt ner. Mm. Och kunna jämföra till exempel att hur ser det ut i Tyskland jämfört med England, jämfört med Italien, Frankrike och Indien till exempel och så vidare, där man har lite olika strategier och sånt. Men i praktiken så betyder det nog att vi behöver få igång den vanliga ekonomin och verksamheten. Att det är mycket som nu flyttar också till e-handel och olika plattformar och sånt. Men nu kanske jag har lite gamla siffror, men jag tror att det är ungefär 12% av konsumentvaror som går via e-handel och kanske bara 2% av industriell omsättning som går via e-handel.
Precis.
Så att det finns ju enorma möjligheter att utveckla det, men dagens fakturering kommer ju från gammalt hederligt försäljningsjobb, så man måste träffa kunden. Man måste vara i nära kontakt och jobba tillsammans med kunder, och det är det som begränsas just nu.
Precis. Men återgår man då till resande som innan och fysiska möten, eller tror du att man ser en långtgående förändring i hur man gör affärer också?
Det tror jag nog att det kommer en förändring. Det finns mycket bra nya verktyg och jag tror att de flesta har också nu börjat lära sig nya sätt att också privat handla både tjänster och produkter och så vidare. Och när man kommer tillbaka till kontor eller till arbete så vill man inte heller sitta med gamla traditionella verktyg och system, utan man förväntar nog sig nu, eller ska säga så, att den som kan erbjuda nya verktyg och nya sätt att göra affärer så kommer säkert att ha en fördel i framtiden.
Precis, Kristin.
Jag tänker lite apropå det här. Jag håller helt med Stefan om det att vi har ju liksom tagit stora steg och lärt oss mycket nytt. Samtidigt som jag inte heller vill blunda för att det finns en stor polarisering i det här. Mm. Alltså att om man lite generaliserar så har vi en grupp människor som kan ta till sig de här förändringarna och göra dem snabbt, har ekonomiska och sociala resurser på något sätt att göra det. Men vi har också en grupp ganska stora grupper i vårt samhälle som kanske inte har möjlighet på samma sätt att anpassa sig och som i den här situationen har blivit extremt sårbara och kanske både informationsmässigt men också när det gäller det materiella eller helt liksom bastrygghet. Att det är förstås, de här kriserna hänger samman på många olika sätt, men jag tänker också att när vi börjar återgå till någon slags normal vardag igen så är ju frågan hur det ser ut för olika grupper här i det här. Och hur kan vi på något sätt som samhälle, tänker jag, eller som representant för pedagogiken kanske här, fundera på det. Att hur kan vi på något vis träda till och stötta och skapa förutsättningar för de som nu ännu mer riskerar att marginaliseras. Att komma med på det här så kallade tåget. Mm. För att annars står vi ju inför sociala kriser som lätt äter upp de här ekonomiska vinningarna eller liksom det som funkar för en grupp i samhället.
Jag tydliggör det här nu då, kriser alltid, det blir alltid en polarisering. Jag tänker på digitaliseringen och vem kan jobba på distans, vilka barn är vana att ha. Kanske en av de veckorna när man inte ångrar att man lät sina barn ha smarttelefoner och vara på internet. Men ja, hur tar det här? Det kommer tips om hur man ska fördriva tiden. Till exempel man får lång tid att sitta bara hemma. Många är permitterade. Äldre människor ska speciellt hålla sig hemma. Och andra ska behöva 4 timmar till i dygnet. Statsvetare Thomas Karv, vad riskerar vi att stå inför en ännu större polarisering och ett större illamående i samhället?
Det tror jag definitivt på sikt. Och jag menar, polariseringen i samhället är något som pågått redan länge förstås. Jag menar, globaliseringen som en sån sak och den fria marknaden har ju också skapat vinnare och förlorare. Med vinnare menas då sådana som har resurser att ta tillvara på de möjligheter som kommer, och förlorarna de som inte har samma humankapital så att säga, att ta vara på möjligheterna. Och jag tror ju också, om man tänker nu bara på Finland som ett specifikt fall, så har vi sett på kort sikt den motsatsen till polarisering. Det har ju blivit en större solidaritet. Man har börjat visa att man tar hand om medmänsklighet generellt. Vilket är vanligt under krisen, att man hjälper till att handla åt sina gamla och man hjälper till när man kan. Och unga människor speciellt har ju hållit sig hemma för att inte utsätta riskgrupperna för fara, som är ett konkret exempel på solidaritet. Men dock så tror jag ju inte att det här inledande solidariteten kommer att hålla i sig sen när det ekonomiska påföljden av krisen på riktigt ger sig till känna. För jag tror ju att det är svårare att visa solidaritet samtidigt som man då tappar jobbet, har svårt att betala räkningar och inte heller kanske ser någon väg ut ur det här hela eländet. Och det är en sak som är säkert, att det kommer bli ett elände på andra sidan av coronakrisen. Frågan är bara hur pass stort den sista slutligen blir.
Där skulle jag kanske ändå som pedagog vilja på något vis lyfta fram det här att hur vi definierar elände är ju också en både samhällelig berättelse, kulturell berättelse, men också en individuell berättelse. Och kan vi på något vis stödja varandra i att förstå eller hitta redskap för hur vi hanterar utmaningar. För att jag tänker den här sårbarheten som vi ser samhälleligt nu, den ser vi också på individnivå. Alltså någon sätter sig och stickar extra mycket och någon bakar och någon gör någonting annat. Och någon blir helt passiv och liksom fastnar framför Netflix. Inte för att Netflix är dåligt, men ändå så här grovt. Och hur kan vi där på något vis, det finns ju redskap, det finns verktyg. Hur får vi den kunskapen? Alltså resiliens talar jag egentligen mycket om här nu, både som samhälle och som individer. Och jag har ju en stark tilltro till att om vi kan stödja resiliens hos enskilda människor, så behöver den här krisen inte bli så tung på det samhälleliga planet. Mm. Alltså att det är när vi inte har de här verktygen som vi tar till ganska destruktiva mönster. Och då blir det liksom det att vi vänder oss mot varandra snarare än att vi vet att tillsammans kan vi klara oss bättre.
Men är det väldigt svårt om man just har en väldigt osäker framtid, om man inte vet om man kommer att jobba, man är långtidspermitterad, kanske helt mister jobbet, kanske har barn hemma som man ska undervisa. Och man är ju en väldigt svår situation då.
Exakt. Det är ju då som det märks mest. Men det är också då som det kanske finns en glipa. Alltså man talar ibland om att vi behöver sådana här disorienting dilemmas. Mm. Alltså där vi på något vis måste omdefiniera hur vi ser på verkligheten. Meningen med livet, är det ekonomi? Det är klart att vi alla behöver ett jobb. Det är inte det handlar om här. Men att kan vi på något vis hitta de här små vägarna framåt, och kan vi se till någon annans välmående, precis som Thomas var inne på här, att det har vi ju gjort nu i den här akuta fasen, många av oss. Och det menar jag att det är någonting vi kan lära oss. Det är inte så att det är medfött hos vissa.
Precis. Stefan Sjöberg, jag funderar nu lite, gå tillbaka till det som du sa där, att väldigt världsomvälvande, och vi måste kanske hitta ett nytt sätt att tänka. Kommer vi att prata om världen före och efter corona? Är det slut på life as we know it? Kan man jämföra med lågkonjunkturen på 90-talet eller spanska sjukan då vid första världskriget? Kommer det att få så här långtgående följder i vårt samhälle, det som sker? Vad säger du, Stefan Sjöberg?
Det tror jag nog att det finns redan retorik om före och efter coronakrisen, och man ser på det här helt ekonomiska mätare och sånt här, så är vi ju nära nära toppennoteringar under stora depressionen. Och nu är det kanske inte lika långvarig. Samhället snurrar snabbare, julen snurrar snabbare. Men det kommer nog i grunden att ändra mycket förutsättningar. Men också sen är helt praktiska. Att hur ser vår verklighet ut de nästa, ska vi säga, 1-2 åren? Var kan man resa? Hur får man röra sig? Ska man ha andningsskydd? Blir det andra, tredje vågor av smittspridningar? Tillfälliga karantäner? Tillfälliga säkerhetsåtgärder och så vidare tills man har kommit fram med ett fungerande och massdistribuerat vaccin? Och det kan ju ta några år tills att vi är i det skedet så att den här verkligheten på kort eller medellång sikt så kan nog se väldigt, väldigt märklig och krävande ut. Att sen på lång sikt så hittar man säkert både de gamla modellerna och också nya för att vi lever ju ändå en tid efter finanskrisen ännu som vi just har återhämtat oss från och nu kommer en riktigt tuff chock till hela systemet.
På något vis skakas vår tilltro till den här globaliseringen och att vi snabbt får våra varor och inte har stora lager. Och tror du att det blir sådana helt praktiska konsekvenser för företaget och näringslivet?
Jo, helt säkert. Och det ser man redan att det finns man har som insett hur sårbar man är i en totalt optimerad just-in-time leveranskedja så att det kommer sig att bli mycket mer lokala och regionala leverantörskedjor och man är beredd att betala mera för att ha lokala leverantörer. Sist och slutligen så överförs den kostnaden till köparen. Så det är konsumenten som också då, eller konsumenten eller kunden som måste acceptera att det kostar mera att säkert kunna få sin produkt.
Jag tror att vår konsumtion kommer att påverkas av det här.
Jag tycker att det ser man just nu i alla fall ganska starka trender av det. Och att det finns ett visst uppsving för just sådana här lokala lösningar. Jag tänker att till exempel Reko ringar eller så här. Och att man upplever att det finns ett värde i att ha till exempel lokal matproduktion eller andra saker liksom lite mer i närheten. Att allt kanske inte kan eller ska skeppas över hela världen. Och jag tänker att överhuvudtaget så den här krisen så avslöjar ju också hur förbundna vi är med varann. Alltså att om jag köper mitt morgonkaffe och det kommer från andra sidan klotet så är det inte helt självklart att jag har det varje morgon i min hand. Att kanske vi också blir på något vis mer beredda att betala för varor deras verkliga pris.
Precis. Om vi tänker vidare på det här då, EU-familjen som vi var inne på, då vad som händer ekonomiskt då med allt det här som händer och ekonomiska svårigheter. Och vi hade ju Grekland tidigare som många knorrar på att vi vill inte betala för Grekland. Nu har Italien och Spanien till exempel slagits hårt och vi har Ungern som är på väg åt helt annat håll, Polen också. Ja, är vi då villiga att stödja och hur mycket har vi gemensamt längre? Thomas Karv, hur kommer kartorna att ritas om eller är vi lyckliga tillsammans efter det här? Storbritannien är också ut.
Ja, det finns ju ingen brist på utmaningar på EU-nivå. Som jag var inne på här tidigare så oberoende om man vrider och vänder på det här så har ju bilden av EU fått sig en ordentlig törn av den här krisen. Ja. Speciellt när det har framstått som att EU-ledare har bråkat kring siffror och samtidigt som EU-medborgare har dött på grund av brist på vård i vissa av de med hårdast drabbade länderna. Och det här är ju inte någonting som italienare då i första hand kommer att glömma. Så en enkät här från Italien som visar att skulle de ha en folkomröstning om EU-medlemskap idag så skulle det vara ganska jämnt på hur det faktiskt skulle gå.
Precis.
Och det här är ju bara det sista toppen på isberget på en längre utveckling med att italienarna känner sig ignorerade. Det här är något som började redan under migrationskrisen 2015 när Italien tog emot en stor del flyktingar som de helt enkelt fick ta hand om på egen hand när resten av Europa stängde gränserna.
Så, kommer våra samarbeten inom EU, kommer det här att lida skada? Av det, som sker?
Det får vi som sagt se. Att på kort sikt, nu, förra veckan lyckades de ju ena kring det här stora stödpaketen. Men samtidigt så kommer det krävas en viss solidaritet i Europa nu där kommer fram till en långtidsbudget. De ska kunna hålla enad front gentemot Brexit, Storbritannien alltså. Och de ska också reda ut vad de ska göra till exempel med Ungern där de redan under längre tid hoppas att avveckla den liberala demokratin. Och det här är ju som stora utmaningar, stora frågor, och beroende på hur EU lyckas lösa dessa frågor så får vi då se hur rent EU sen har i framtiden efter det här kriget.
Och EU som var ett stort fredsprojekt.
Och det är det fortsättningsvis. Mm. Men att själva motorn eller själva rationella argumentet för fred har ju varit via handel. Genom att man öppnar upp en fri marknad, gör länderna beroende av varandra, så minskar risken för krig. Men när länderna slutar att se de här ekonomiska nytta med samarbete, så då är det ganska som det här fredsargumentet är ganska vagt när det kommer till de ekonomiska realiteterna.
Precis, för nu ser vi också mycket till oss själva och klarar oss själva på det viset. Kristin?
Jag tänker så här att vi har ju också nu fostrats in i att den här ekonomiska rationaliteten är den som ska styra, men jag har ju nog ganska starkt hopp om att den här situationen kan också väcka hos oss insikten om de här andra värdena i livet. Att det behöver inte kantra åt det hållet nödvändigtvis. Och det handlar ju också om vilken berättelse vi tillsammans skapar kring det här. Att kan vi hitta kulturella uttryck som så att säga hjälper oss att förstå att människans trumfkort alltid har varit att vi klarar av förändringar tillsammans snarare än det här den starkes lag.
Precis. Stefan Sjöberg, då, hur EU mår och hur man kommer överens, har det stor påverkan för er på Pirkka och när ni gör affärer?
Både jo och nej. Bra affärsklimat så kräver ju att det finns en politisk stabilitet och en viss förutsägbarhet och så vidare också för investeringar och för satsningar och risktagning och så vidare. Och nu är vi som på väg på något sätt från en hälsokris som vi på något sätt ska underskatta till en ekonomisk kris som redan är här till en politisk kris. Och om vi nu refererar till Grekland till exempel så var ju Grekland faktiskt väldigt nära en samhällskollaps 2012 när man inte litar på bankerna, på de institutionerna och mera. Man försökte få ut sina pengar och lägga dem i madrassen och gå tillbaka till nästan byta ekorrskinn. Mm. Och en sån miljö så är det väldigt svårt att bedriva en rationell affärsverksamhet.
Precis.
Men, precis som Stefan ja. Säger att näringslivet vill ju ha politisk stabilitet och någon typ av säkerhet. Och det är ju det sista vi kommer att ha inom Europa under det här kommande, i alla fall den kortsiktiga 2-3-årsperioden. Alltså i de följande politiska val som kommer att äga rum så kommer ju partier som för en viss missnöjespolitik att helt säkert gå starkt framåt, eftersom att vi kommer att ha ett väldigt utbrett missnöje i samhället i och med att det här kommer att ta sjukt för många. Så det kommer ju inte att skapa de bästa förutsättningarna för ekonomin generellt.
Precis. Men var vi dåligt rustade då? Har vi varit naiva och kommer vi att vara bättre rustade om det här, om vi drabbas igen av någonting liknande? Vad säger du, Kristin?
Jag tror att vi var jättedåligt rustade, eller vi var dåliga på att lyssna, för att de här varningarna har ändå funnits här. Och det finns forskning hur mycket som helst egentligen kring de här frågorna. Det var en fråga om när och inte om. Jag tror dock att vi kan lära oss. Alltså som sagt, det är ett av människans största trumfkort att vi är föränderliga varelser. Det handlar förstås om att vara öppen för den förändring som kan komma.
Också att det kan göra ont.
Absolut. Nej, men det finns ingen gratis lunch.
Vad säger Stefan Sjöberg? Kommer näringslivet också att kunna rusta sig bättre om det händer någonting dylikt i framtiden? Vilket det ju säkert händer på sätt eller annat.
Ja, alltså man behöver först nu reagera nu genast för att säkra affärsverksamheten. Det är ju en sak. Men sen på sikt att bygga in också mera resiliens i verksamheten, i leverantörskedjor, i råmaterialtillgång, i distributionssystem och så vidare, för att det ganska snabbt så stannar systemen, speciellt för exporterande företag som är väldigt beroende av logistiken, speciellt från Finland då så det är nog skäl för alla att se över hur man fungerar och sånt för att trygga verksamheten framåt och också kunna vara konkurrenskraftig.
Precis. Thomas Karve, vad säger du? Kan vi rusta oss bättre? Så det här ganska kort, vi börjar närma oss slutet på sändningstiden här.
Man kan alltid rusta sig bättre, men det är alltid svårt att förutse exakt hur tufft en, till exempel då en sån här kris faktiskt kommer att vara. Med tanke på att det här ändå började redan i början av januari, så hade ju de flesta europeiska länder ändå relativt gott om tid att hitta nödvändiga åtgärder, kraftfulla åtgärder. Men ingen var ju beredd att hitta de åtgärderna vid det skede, eftersom ingen visste hur allvar det kommer att bli. Men jag menar, nästa gång någonting liknande då händer, så kanske regeringarna är ännu snabbare faktiskt hitta de åtgärder som krävs, och då kanske lyckas då kväva omfattningen av en sån här kris, så det inte blivit så allvarligt som det nu har blivit. Men att det är ju på politisk nivå sånt beslutas om, och det beror ju mycket på vilka som sitter där vid borden helt enkelt.
Precis, en sista fråga till er, så här kort, snabb rundfråga bara. Har vi några sådana styrkor, näringsliv, staten, vi människor? Vad är vi bra på? Vad kommer att bära oss framåt? Vi börjar med Kristin.
Men jag tänker att det är just den här förmågan att anpassa oss till förändringar. Den finns ju där.
Den finns där, trots allt. Vad säger Stefan Karve? Thomas Karve. Hallå? Thomas Karve?
Ja, ursäkta.
Jag började säga Stefan, det var mitt fel. Thomas Karve, vad har vi för styrkor? Vad kommer att ta oss framåt?
Jag tror precis som Ann-Kristin också, att människan är anpassningsbara. Det är en otrolig styrka i stunder av kriser. Att man gör det bästa av situationen och ser på förutsättningarna och helt enkelt morra på, så att säga, tills ljusare tider kommer. Jag tror ju att efter regn kommer faktiskt solsken, och vi kommer också att komma stärkta ur denna krisen. Att det kommer att vara sjukt, men att jag tror vi utan problem kommer att fixa det.
Där sa man ju ett problem med digitaliseringen, att jag kunde inte spänna ögonen i dig fast jag pratade med dig. Men en sista kommentar då från Stefan Sjöberg. Styrkor som tar oss ur detta, näringsliv framförallt, och vi som personal och arbetskraft, vad ska bära oss framåt genom det här?
Jag håller helt med om temat. Det handlar nog om att kunna anpassa sig. Vi är ju inte så förändringsbenägna ändå. Alltså, vi klarar av att anpassa oss, men ibland behöver man en extern kris eller någonting som pushar en i en viss riktning. Men att våga proaktivt anpassa sig helt enkelt. Så att också på det sättet blir konkurrenskraftet det som ger möjligheterna i framtiden.
Tack så mycket, statsvetare Thomas Karve, Stefan Sjöberg, VD på Mirka, och Kristin Furu, universitetslektor och aktiv inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Tack för att ni var med idag i Slaget efter 12.